Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han var länge en av frontfigurerna i ett av landets största rockband med över 1,5 miljoner sålda skivor världen över. Och så under våren 2015 så skedde något. Det var hos Filip och Fredrik i programmet Breaking News som han berättade om det i ett idag smått legendariskt tv-inslag. Han hade brutit upp. Eller så hade de brutit upp från honom. Det som var säkert var i alla fall att han inte längre skulle spela med det band som varit en så stor del av hans tillvaro sedan tonåren. Han skulle inte längre spela med Mando Diao. Men hela berättelsen fick inte plats i den där tv-intervjun. För något annat hade också hänt där under våren 2015. Det var en filminspelning med honom i en av huvudrollerna. Och det som skedde där kom att förändra hans liv. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Gustav Norén.
Nu blåser det ju rejält. Ja, nu blåser det rejält. Och sen så avtar det. Vi spelade in jag var med i en film om Fröken Julie.
Just det.
Och då i det rummet vi spelade in i så var det ett ljud som kom. Som kom från det var något drag någonstans eller någon så här fläkt eller någonting som gick igång. Så här. Och det fick de inte bort. Så de fick lov att ha kvar det i filmen. Så det blev som en kommentator. Alltså den låg liksom som en gud som liksom la sig i samtalet och bara... Och då var det så här som att en ytterligare kraft gjorde sig påminn.
Det är en varm, blåsig höstdag och vi har gått tillsammans genom den vackra Hagaparken strax norr om Stockholms innerstad. Och nu sitter vi i den slottsruin från Gustav den tredjes tid som gömmer sig mitt i Hagaparkens ståtliga lövskog. Den ljumma vinden slår in från söder och vi får sitta tätt in till varandra för att inte blåsten ska störa mikrofonen allt för mycket. Vi är här för att prata om vad som egentligen hände där under våren 2015, om beslutet att fortfarande göra musik, men inte längre som en del av den kommersiella musikbranschen. Redan i tonåren träffade Gustav Norén Björn Dixgård i barndomsstaden Borlänge. I samma krets fanns även Gustavs två yngre bröder i bandet Sugar Plum Fairy, som hade Christian Gidlund som trummis. Men Gustav och Björn blev snabbt radarparet, de oskiljaktiga, de två frontfigurerna som spelade in skiva efter skiva tillsammans och vann Grammis efter Grammis. Ja, under alla år var de två kärnan i Mando Diao. Men så kom uppbrottet och allting förändrades. Mando Diaos resa är ganska så speciell. De slog igenom på bred front redan år 2002, både utomlands och i Sverige. Det var väl nästan bara i Stockholms kreddiga musikkretsar som de inte blev helt accepterade. Men så kom skivan Infruset år 2012, Mando Diaos album där de sjunger egna tonsättningar av Gustav Frödings dikter. Och plötsligt var de älskade av alla, fick sin första Sverige-etta, låg 155 veckor på Svensktoppen och sången Strövtåg i hembygden, den blev det programmens tredje mest populära låt genom alla tider. Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord som min hembygd och hälsa mig glad. Var med hälsa Men nu kanske den här resan är över. För även om Mando Diao har fortsatt att spela utan Gustav Norén så är det många som har svårt att se bandet utan sin karismatiska frontfigur med det nästan perfekta rockutseendet. Vad var det som hände? Ja, det var kanske den där filminspelningen. Fia Stina Sandlunds annorlunda tolkning av Strindbergs Fröken Julie, She's Wide Again Tonight. Filmen där Gustav Norén spelar en av huvudrollerna tillsammans med Shima Niavarani. En film som har premiär på Stockholms filmfestival nu i november. En film där Gustav Norén insåg att rollen han spelade var han själv. Att han inte stod ut med den han blivit. Och att han nu behövde göra upp med allt han tidigare trott på.
Skådespeleriet gick ut på att ifrågasätta norm som jag till stor del trodde berodde på att jag var man och rockstjärna och kom från Borlänge och sådär. Men till slut så förstod jag att det handlar ju om egot som ligger som en våtfilt över min förmåga att skapa relationer. Och egots roll i ett kärleksdrama. Så då har du alltså en skådespelerska som har Shima och en musiker, en rockstjärna då, som var jag. Och hur hanterar man egot då? Det är jättevanligt att de inte kan ha relationer. De har stora egon. Så det var jätteavgörande för mitt liv. Och jag fick ju nog. Jag orkar inte med musikbranschen så som jag känner den efter den satt, efter att ha satt mig in i den pjäsen. Så ja, jävlar vilket jordskall det blev i mitt liv alltså. Jag kommer aldrig se den filmen kan jag säga över min döda kropp alltså, det går inte. Men den är en ja, men det är just den tar upp egots roll och på det sättet så blir den, jag tycker den står över mycket av den, för egot är också nästan mer centralt på något sätt än ens bakgrund, etnicitet eller kulturella bakgrund eller kön och sådär. Egot ligger över det med till och med.
Hur stort är ditt ego då?
Jag var ju tvungen att till och med göra en parodi på mig själv i filmen, annars går det ju liksom. Och egot är ju, bygger ju mycket på självkänslan. Så det man egentligen börjar fråga är hur liten självkänsla har du egentligen, Gustav? Och det är lättare att svara på än hur stort ego har du.
Vad är svaret på det då?
Ja, ganska liten, väldigt liten skulle jag säga. Mycket mindre än din. Men min självkänsla är just att jag har lärt mig i tidig ålder att ytan är väldigt viktig. Och sen ända fram tills jag kanske var 30. Då måste jag ta tillbaka den kunskapen. Liksom att jag måste lära mig tvärtom. Alltså jag måste lära mig att ytan inte är viktig. Och det kan jag nu, teoretiskt kan jag det. Så jag kan liksom analysera att ytan inte är viktig. Och jag kan teoretisera kring det och ha det. Men jag har fortfarande levt ett helt liv där ytan har varit allt. Allt, verkligen. Och det är ett handikapp som, och en stor sorg för mig. Jag vill inte vara rockstjärna. Ingen rockstjärna vill vara rockstjärna. De är rockstjärnor för att de inte vill vara rockstjärna. Ligger de vill synas, de vill ha kärlek, de vill ha bekräftelse. Så enkelt är det. Det är helt jag hundra på.
Men om man säger så här då, på vilket sätt har du begränsat dig att du faktiskt har sett ut som en rockstjärna?
Ja, men jag ser ut som en rockstjärna för att jag vill se ut som en rockstjärna. Det är tungt att prata om, faktiskt, på riktigt. Jag mådde superdåligt varje dag över att jag inte såg ut som en rockstjärna. Ingen människa på jorden har mått så dåligt som jag över att jag inte ser ut som en rockstjärna. Så Så den frågan är på grund av det. Liksom. Jag hade inte sett ut som en rockstjärna om det inte fanns inom mig. Jag kan inte se det som något positivt överhuvudtaget. Liksom. Helt meningslös egenskap att vilja se ut som en rockstjärna.
Det blåser för mycket där vi har suttit uppe på en av slottsruinernas höga murar. Vi ställer oss därför upp, klättrar nedåt och hamnar snart på den plats där lämningarna efter gamla källarvalv reser sig framför oss. Här slår vi oss ned och vi kommer fortsätta samtalet om vad som hände där under filminspelningen längre fram. Men vi börjar i en annan ände. Gustav Norén säger om och om igen att han inte tror på att dela in musik i bra och dålig. Så kanske skulle han fnysa åt det jag berättar här nu. Men jag har alltid älskat Mando Diao. Från de första rockretroskivorna via Frödinglåtarna till det senaste albumet med det tvära kastet in i någon slags överstyrd Daft Punk-inspirerad 80-talssynt. Och jag har älskat dem på scenen. Björn Dixgårds röst och Gustav Noréns intensiva närvaro.
Vad var det som fick dig att gå upp på scenen och ställa dig inför andra?
Nej, men det var ju ett sätt att positionera sig statusmässigt, faktiskt, bara, tror jag. För det har ingenting med musik att göra. Jag måste förtydliga det. Det har verkligen ingenting med musik. Jag måste få inte blanda ihop den. Titta på mig, här är jag. Jag kommer ihåg, vi var... Jag blev väldigt fascinerad av Chaplin när jag var liten och sådär. Och jag tyckte om att om man gjorde någonting så... Att uttrycka sig inför andra blev för mig ett kommunikationsmedel. Ja. Men också just det här med att jag har alltid haft väldigt lätt för musik också. Och jag har aldrig varit instrumentalist. Jag har aldrig lyckats, som sagt, jag har aldrig kunnat spela som Jimi Hendrix eller som någon sån här gitarrhjälte. Mina fingrar har inte klarat av det. Jag har aldrig klarat av med svåra klassiska stycken på piano och sådär. Så fort jag lärde mig alla ackord, då var det som att jag bara... Vad ska jag lära mig mer? Jag kan ju alla toner och alla ackord. Jag förstår inte. Jo, men du måste ju lära dig det här stycket av Mozart. Liksom. Och jag spelade ju kontrabas. Det är ju mitt instrument. Och jag började spela klassmusik när jag var 15 ungefär. 14, 15. Och det är som brist på kontrabasister. Så att jag hamnade ju på en kvart. Hamnade jag i varenda Dalarnas orkesterförening och symfoniettet, alltså alla de här farliga symfoniorkester, alltså jättefina orkester, satt jag där med min stråke och bara okej, du kan alla toner, du kan alla ackord, men du måste göra dem exakt så här. Alltså nu ska du ta papper och penna och ska du rita exakt som Monet, inte vad du vill, du ska rita exakt som Monet. Och så höll jag på med det och skulle bli kontrabasist. Jag skulle söka in. Innan när vi fick skivkontrakt så var jag ett år från att åtminstone försöka söka in till musikhögskolan. Kontrabas. Jag gick på konservatoriet i Falun. Och där satt jag ju i orkestrar och bara... Men alltså, är det här på riktigt eller? Vi sitter här ner och framför oss så har vi ett partitur, noter, där det står exakt vad vi ska spela, vilken ton vi ska spela, hur länge vi ska spela den, vad som kommer efter den tonen, hur känslan i den tonen ska vara, om den är hård eller om det är, hur stråkföringen ska vara, allting står, vilket tempo det ska vara, och finns det någon som helst fråga kring den här konsten, då ska du titta rakt fram För där står en gubbe och viftar och säger exakt hur du ska ta dig an det här stycket som du har spelat 20 gånger redan och är 200 år gammalt. Det gick inte för mig. Jag fattade inte. Och jag tog upp det så himla många gånger med klasskompisar och sådär. Och det blev ju jättekomplicerad stämning hela tiden. För jag ifrågasatte ju redan där, så ifrågasatte jag det systemet. Då kommer ni sitta ner och bara liksom lyda? För mig var det som en sån ro, sån här slavbåtarna. Det är helt bizarrt. Vi har ju liksom nyckeln till musik liksom, så här, vi kan ju, det är sån magi det här, vi kan ju skapa egna världar liksom. Ja, och ska vi rita den här teckningen om och om igen i allt tills vi dör, eller så här, sitta 8-10, och inte nog med det, för att överhuvudtaget kunna rita den här teckningen måste du vara så jävla skicklig teknisk, så du måste träna 8 timmar om dagen. Och det är superhård konkurrens. Och jag vet inte, hälften går på beta-blockerande när de kommer upp i högskolan. Det är så jävla hårt konkurrens. Så då tänkte jag, ja vad bra. Rockstjärnelivet, det finns ingen konkurrens där. Det är härligt och fritt. Där. Följer samma notsystem. Samma dirigent liksom. Det var bara, de hade bara bytts ut mot andra.
Men det intressanta här är ju att du sa ju tidigare att du ville... Egentligen så vill du göra upp med ditt ego. Och jag skulle säga att ett ställe där egot verkligen blir nästan förintat är att vara en sån här, en vanlig musiker i en symfoniorkester. Du är bara en röst bland alla andra. Din individualitet betyder ingenting. Men du är del av en stor musikalisk kropp. Men det är inte din vilja som styr.
Ja, du har helt rätt. Helt underbart. Det är verkligen den kraften som tog mig ur det. Den som, kraften som ifrågasätter det systemet. Det är den kraften som jag hela tiden har slagits mot inom mig själv. Och det är den kraften som på riktigt är en någonting som är det mörka i mig. Någonting som lyser igenom till och med det, mycket av det jag gör. Och det är, jag upplever mig, när du säger så håller jag helt med dig, att det, den ultimata formen av musik är just att tillsammans vara en del av det stora flödet, att gå ifrån egot och vara namnlös. Men nu var jag ju faktiskt 17-18 år. Och det här är någonting som har vuxit fram med mig kanske nu senare när jag är 30. Alltså, en 17-åring, speciellt en man, alltså, är ju väldigt effektiv om man vill kriga kanske. Mindre effektiv om man kanske vill ha en barnvakt. Så att den förstår inte riktigt det hela, utan den tänker precis sådär, jag vill ju göra det här och ska vi sitta här på det här slavskeppet och styras av den där diktatorn. Och konsten är ju att hitta det inre friden i den här tonen som du tar. Det finns en nästan det mest hjärndöda det och kompa, speciellt på kontrabas, kompa, vad kallas det i opera när det är mellan två partier, librettan, eller vad kallas det när de är liksom såhär
recitativ,
ja. Mm. Man ska kompa där liksom, då är det bara så här, pam, och så står man och tittar så liksom papam, så håller man, får man hålla på det där. Och sådana människor finns ju runt omkring i samhället. Och de är ju precis som de här stenarna som håller upp de här valven vi ser här. Alltså, de är så jävla viktiga. De här. Pam. Och det, att vara den människan är ju för mig liksom, det är min, det är de krafterna som strider mot varandra. Det är min dualism.
Hur ser den här kraften ut då som bryter loss dig från stenmuren här och gör att du kanske börjar bygga din egna mur någon annanstans, eller att du bara faller fritt.
Det har alltid börjat med någonting som har fötts inom mig som är sprängfyllt med glädje. Alltså är oförklarlig mycket energi och glädje. Så att jag sitter liksom till skruvar på mig och känner så här, åh, tråkigt att sitta på det här slavskeppet. Utan jag är mer så här, wow, kolla där borta! Wow, vad är det för något? Vad är det för något? Vi måste dit, så här, liksom, som ett, man kan se djur kan vara ibland. Så, där. Så har jag känt mig. Och sprungit bort dit och så hittat någon liten melodi eller någon så variant eller något band eller någon idé eller någon, liksom, något, ett nytt sätt att bygga. Jag kommer ihåg när vi kom på hur man byggde snöborgar när man var liten. Att man skulle vänta tills det var så här skare. Vet du det? Skare heter det. Ja. Och så skulle man... Så skar man de bitarna bara. Och så byggde man dem som Lego. Så man la dem på varandra och kunde bygga så här. Och när vi kom på det... Så här, den känslan... har alltid varit det musikaliska för mig. Liksom.
Men jag skulle ändå säga att även om glädjen kanske finns där, så jag som följt dig under ganska många år och sett dig där på scenen, skulle säga att det som till stor del också kännetecknar dig som den personen när du står där uppe, det är en stor ilska.
Mm. Men den är ej för att du har följt mig från jag var 21 tills jag var 28 typ. Så den är ju en den är supermycket osäkerhet, alltså den är jättemycket osäkerhet.
Men en ilska, jag skulle säga att den alltså,
och det kanske... finns en glädje i den ilskan också faktiskt. Och jag tror det som folk har tyckt illa om Mando Diao också, det är att det har funnits någon så här glädje, dansupologen glädje i Mando Diao. Så det har blivit så här lite så här brukskultur nästan. Så här. Och det går inte att bli finkultur, för vi kan liksom inte dölja våran glädje. Vi kan vara så jävla tuffa och coola, men vi kan aldrig vara som de här, så här miljardärssönerna från Brooklyn som har något skitcoolt band. Utan vi är så här, jävla, ja, vad fan är det? Så att liksom det lyser igenom det här att alltså, för 20 minuter sedan då stod vi iklädda i såna här Statoil-uniformer och spelade på deras firmafest så här Chuck Berry-låtar. Så det, och du vet, alltså, man ska försöka analysera det så här elitistiskt musikjournalistiskt perspektiv, då blir det jävligt lätt att det hamnar i någonting som det där kan vara så bara. Och det handlar ju mest om att vi är ju hundar, tror jag, men i en värld av katter, så känns det, ja, jag har alltid känt Mando Diao.
Det är sant, hunden är ju ett väldigt, hunden kan ju vara extremt glad och också väldigt väldigt arg, och det går blixtsnabbt.
Ja, verkligen.
Men den är inte lömsk i alla fall som katten.
Nej, precis, och man har det går lätt att skratta åt den också, för den kan också göra bort sig, den kan ramla, den kan snubbla, och den blottar sin hals på något sätt.
Man säger så här då, för att göra det konkret, hur, och nu ska jag göra en liten historieskrivning här bara för att lyssnarna ska hänga med, för att Mando Diao hade en ganska speciell position i svensk offentlighet, där jag tror att det är ganska få som har hela bilden av vilka ni var eller är.
Ja.
Man tänker att det var det här typ. Ja, bandet från Borlänge som gjorde massa skivor och några tyckte de var bra och sen och några tyckte var dåligt och sen så kom den här Fröding skivan och så blev ni folkkära och sen gjorde ni en sista skiva som var helt annorlunda och kanske lite konstig och sen så tog det slut eller vad det nu gjorde.
Ja, ja.
Men jag som har sett många av era konserter typ på YouTube när ni spelar i Tyskland, då är det ju liksom, det är nästan hundratusentals människor på vissa konserter som står där i publiken. Så frågan är, hur, vad hände med dig när du gick upp på de scenerna, på de allra största scenerna?
Jo, jag blev nog bara mer och mer obehaglig, som om du ska tänka på en jämförelse med personlighet. Liksom, om du hade den personligheten som jag hade där uppe på scenen, om du skulle ha den i ett rum tillsammans med människor liksom, och skulle bete sig på det sättet, då skulle jag nog sitta inne, faktiskt. Fängslad. Mycket, mycket obehaglig människa. Men kall, jättekall. Och jag tycker det är inte om live-industrin på många olika sätt, och jag tycker att det är en smärta att spela live, och jag tycker att det finns någon form av människohandelaktigt, väldigt stark känsla av prostitution, och att när du står där på scenen så använder du dig av precis samma knep som jag har läst och även känner prostituerade som har den no face känslan, att det finns, det är bara en man, alltså det är bara liksom en bild av en man som en sån här, bara en vanlig avatar liksom, tom avatar, och hela tiden så här, hela tiden tänka på att du sjunger inte för någon och du sjunger inte någonting liksom. Och ju större det blir, desto mer viktigt är det att du sjunger ingenting och du sjunger inte för någon liksom. och i panik, jag känner bara i panik i den känslan liksom. Och vi är inte så himla jag kan bara tänka mig de här till exempel Billie Holiday, hon sjunger någon så här Strange Fruit och den känslan där, hur slavmässigt det blir att hon ska behöva sjunga den om och om igen och vi ska lyssna på det och vi ska höra den och vi kräver att Thåström ska visa den där liksom, och vi liksom kräver att han ska känna det han med liksom. Och den här kalla liksom, känslan av att gå upp på scen och inte känna någonting liksom, det är vår förbannade jävla skyldighet, vi vill inte vara här liksom. Och vill vi vara här så är det någon mörk kraft inom oss som säger att vi kan liksom inte ta hand om det här på något annat sätt än att stå här. Många musiker har är liksom brist på kärlek och sen är de lite så här lillgamla liksom. Och det är något som jag har märkt, att det är väldigt bra för en musiker att ha det, för då brist på kärlek, då blir den så här väldigt så här, jag vill prata, jag vill vara med överallt och jag ska vara med så här. Det är en bra faktor. Och just att vara lite lillgammal är också bra, för då talar man till flera generationer. Man är väldigt vänlig för marknaden på det sättet. Man kan liksom snappa åt allt möjligt. Så alla hänger med. Ah, prata om toa, bön, spännande. Så här, oh, så här. Och så är han jättekärlekskrank och vill bara ha kärlek, kärlek, kärlek. Så att om du ska uppfostra en rockstjärna på riktigt så här, så ska du nog bara ge den liksom inte så mycket vatten.
Men trots allt det här som du säger nu, så ville du ändå upp dit. Du ville upp på den scenen.
Ja. Eller, nej, ja. Jag har inte riktigt tänkt så att jag vill stå där. Det har jag faktiskt aldrig riktigt gjort. Jag ville bara åt det där himmelriket. Och i det där himmelriket. Alltså jag bad verkligen till Gud varje natt, det vet jag. Att få skivkontrakt. Det gjorde jag. Det gjorde jag från när jag var kanske 10 tills jag fick skivkontrakt när jag var 20 år. I 10 år. Då bad jag varje natt typ, att jag skulle, och mot slutet så var det olidligt. Alltså, vi startade ju Mandadian när jag var 15-16 år i Abjörn.
Hur lät den bönen?
Alla mina böner är en variant på Fader vår. där jag säger så här: god Gud som är i himlen, helga var ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen så på jorden, vår dagliga bär givs idag, vår sin förhållning som skyldig är, och din rike sikker fäst utan frälsning från ondre till rike dit. Och sen så lägger jag till mitt PS på slutet, och snälla, kan du inte bara liksom få någon uppmärksam så att vi kan bara få släppa en skiva så här, få bara liksom få spela in så här, ja. Och sen är jag väldigt snäll och artig, tack god Gud, så här, tack så mycket, ja, så är det.
Men Gud gav ju dig vad du bad om. Du fick ju precis allting som du måste ha drömt om.
Ja. Och det, ja verkligen. Och jag har alltid liksom sagt att jag inte tror på Gud och haft två korsade fingrar bakom ryggen. Alltid. Jag tror inte på Gud. Varför skulle jag tro på Gud? Och sen tänker jag i mitt huvud, det är det fattar du, att det menar jag inte, eller hur Gud? Du förstår varför jag säger det? Ja, bra. För att jag har alltid trott, det är därför när jag läser Bibeln att jag, ibland att jag, han blir så jävla löjlig att han inte hajar de här grejerna. Men kom igen, liksom, det är du som har skapat de där människorna. Det är den stora gåtan inom all religion naturligtvis. Men jag, ett inre samtal. Ja, jag hade jättemycket inre samtal med Gud när Christian var sjuk också, och han blev ju frisk också till slut, och då var det också så här, det var någon som jag visste bara så här. Men sen när Christian dog så var det inte Gud jag ändrade på, utan det var mer döden jag ändrade på, så begreppet döden, jag ändrade inte så mycket. Det finns ju Gud, du hör mig inte, eller? Så var det inte alls, det var mer, jag ändrade på begreppen inom mig. Och sen jag tänkte göra någon religionsforskning inom mig själv liksom, så här. Eller jo, det tänker jag visst göra. Det tänker jag göra. Det är det jag gör varje dag hela tiden. Det är mitt liv. Det är den enda livet som jag har. Det är den religionsforskning, teologiforskningen som jag för inom mig själv varje dag.
Vad ber du Gud om idag då?
Men lugn. Ja, lugn. Lugn. Lugn och tålamod.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Gustav Norén. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Att vi står ner och tittar jättehögt upp på en artist som har ett jättestort varumärke. Jag tror att det förslavar oss och gör oss sårbara för krafter som stora företag som vill att vi bara köper en ny bil på en gång. Och det är ju faktiskt så att bredvid Mando Diao så står det till och med tydliga bokstäver. Volkswagen eller Audi eller Tuborg eller Ericsson. Alltså det står, de är där liksom. För att staten är ju helt, det finns, den har ju skitit fullständigt i den kulturen. Den har ju känns, ja men du vet han Håkan Juholt, han tycker, han älskar Bruce Springsteen och vad heter det, ja du vet, och älskar det. Och så älskar han socialdemokratin som om det vore en jävla Bruce Springsteen liksom. Men det, men socialdemokratins liksom grunden i socialdemokratin är ju raka motsatsen. Det finns ingen. Och i så fall borde han älska techno och house och sån danskultur där alla står och dansar till en DJ som knappt syns, som spelar någon låt med någon som inte fan vet jag vem det är. Jag tror att det finns ett sätt att konsumera musik där musikerna är serveringspersonal. De måste ner, de måste vara sjuksköterskor. Så ska musiker vara.
Men om vi går tillbaka till den här filmen som förändrade dig så mycket. Kan du bara säga någonting om, för den som inte känner till vad det är, vad är det för film?
Jag spelade Sean i Fia Stina Sandlunds filmatisering av Fröken Julie i våras. Och den, jag vet, jag tror tanken med den var att utmana, jag menar att bara byta ut, använda Fröken Julie som en bra som mall för olika relationsproblem. Människan är ju väldigt relationsbildande, tycker väldigt mycket om relationer, och vi pratar ju offentligt nu på grund av att vi älskar relationer, vi tycker om att binda ihop andra människor. Och Strindberg med, såklart. Och den här pjäsen, man kan kasta om nästan allting. Man kan kasta om könsrollerna, man kan kasta om lite hit och dit. Och det är det som vi har gjort i den här filmen, att kvinnan blir man och mannen blir kvinna. Och överklass blir underklass och fram och tillbaka. Och det var vad jag trodde från början. Men efter ett tag så förstår jag att det största problemet som... Och det blev väldigt tydligt att det var liksom en skådespelerska och en rockstjärna då, som tampades av deras bild av dem själva. Liksom, som låg som sordin över deras relationsbildande. Att de klarade inte av av förhållanden. De klarade inte av kärleken. De klarade inte av det mest essentiella nästan i oss. För det låg någonting över där och det var bilden av dem själva. Och helt plötsligt... mitt i den här filminspelningen så reser jag mig bara upp på sånt där vanligt möte med Mando Diao, hur man ska prata om framtiden, hur ska vi göra nu med det där och det där och det där. Och tar ett tur med de problemen som jag har känt inombords, och jag bara, som nästan som att jag inte ens är jag själv, som bara reser mig upp och går därifrån bara. Och så går jag förbi alla sån här studentflak, jublande studenter, och känner det jublet bara går genom min kropp, rinner genom min kropp, och jag känner samma frihet, att jag har kommit ur någonting, att jag har gått ur någonting, och jag vet inte vad det är, jag liksom bara, vad är det du har gjort liksom. Så jag har gått ur liksom mitt varumärke, jag har liksom tänkt i de banorna, men jag har liksom inte vågat. Jag vet inte om det har med filmen att göra, men man sätter sig in i en roll väldigt mycket, och jag blev ju äcklad av mig själv, för jag är ju en parodi av mig själv, och jag mådde ju så jävla dåligt. Det stod ett gammalt ostämt piano där som jag bara kastade mig in i hela tiden och bara spelade. Jag mådde så jävla dåligt, så det gick liksom inte att göra någonting annat än att bara, jag bor här bredvid de här tonerna liksom så här. Och nu är det så bara liksom. Nu bor jag här liksom.
Och
så,
men hur ser, ja, hur ser schablonbilden av dig ut?
Ja, den är vidrig alltså. Se inte filmen. Eller gör det, inte vad jag. Jag kommer aldrig se den. Den är hemsk. Den är det, Jag kanske har genomgått någon form av analys eller någon jättekomplicerad terapeutisk metod utan att vara medveten om det. Men så bara, ja, det hade med varandra att göra på något sätt. Ja.
Men när du gick ut från rummet där och kände jublet inom dig, så blev du ju på ett sätt fri. Samtidigt så avslutade du ju faktiskt en typ av relation som var till bandet och de som var med där.
Ja, precis. Det gjorde jag. Och det finns inget positivt i det. Det behöver man inte liksom säga. Ja, men det var ändå bra. Utan det behöver inte vara positivt. Det behöver inte vara en... Man behöver inte komma till någon så här slutsats eller något sånt, utan det själva, alltså, som jag vet att det är inte bra, för jag ser inte som att jag avslutat en relation, utan en musiker kan inte bara spela själv, den måste ha andra musiker, eller den vill ha det, och det är liksom kombinationen av musikens kraft och sen människan som relationsbildande som gör att den vill jamma, den vill vara med varandra, den vill remixa, den vill dela med sig av det den har kommit på. Det första man gör när man har kommit på en låt liksom, eller en melodi, är att man vill spela upp den för någon annan. Och det är inte bara för att den ska säga såhär, oh, vilken bra låt, utan för att den ska liksom vara med på att skapa liksom. Det älskar man liksom. Och det är liksom, det är helt sinnessjukt. När jag var med på Breaking News och jämförde det med en skilsmässa, då blev ju alla såhär, men stackarn lilla, jo. Det är helt bizarrt att människor har den synen på kultur, att man ska leva i någon jävla stängd tvåsamhet. Det är ju helt fruktansvärt. Ser ni på kultur så? Skämtar ni med mig? Är det så ni ser på kultur? Att man ska vara gift? Inom kultur ska det ju vara så jävla sexuellt utlevande som det bara går. Du ska ju ligga med alla hela tiden. Du ska ju ha alla sexualitet som du kan. Du ska ligga med varenda jävla väsen som går att ligga med. Hela jävla tiden. Det är poängen med kultur. Det är liksom kulturens inre väsen är knullandet. Det finns inget annat. Du ska knulla med teater, du ska knulla med film, du ska knulla med dans, du ska knulla med musik, du ska knulla inom musiken, inom genrerna, inom bla 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 bla. Bara nej, vi kommer från förorten och vi är där och vi är där. Ja, vi är från Dalarna, vi är hela där. Och vi är. Ingen knullar med någon liksom. Jävla asexuell värld, kulturell värld liksom.
Men för att problematisera det här, jag säger inte att du har fel eller rätt eller någonting, men i den här intervjun då i Breaking News så hade du också den här liknelsen av att du och Björn Dixgård var två stenar som slog gnister mot varandra. Och om man jämför det med ett äktenskap då, mellan två personer, alltså ett riktigt äktenskap, ja, så skulle man ju kunna säga att det som är ändå fint med en längre relation, det är just att man bråkar med varandra och slår de där stenarna mot varandra gång på gång på gång på gång. Och egentligen så borde man stå och banka huvudet mot någon annan vägg kanske, eller skulle hända...
Jag sa det, jag har inte slutat med det. Det är de som inte vill slå mot min sten. Jag vill slå mot deras stenar. Jag tyckte jag älskade deras jävla korkade jävla stenar som bara, nej, vi vill bara göra det här, vi vill bara göra det här, vi vill inte göra det här. Jag älskade dem och jag tycker det är det som är Mando Diao. För mig var det Mando Diao. Det var liksom de här jävla stenarna som slogs mot varandra hela tiden. Och det de inte ville var att slåss. De ville inte ha någonting med politik att göra. Och eftersom det som på riktigt fick mig att gå lämna Mando Diao var att jag ville att våra manager skulle kontakta våra skivbolag och fråga dem om vi kunde få ha ett bibliotek på nätet där all musik som vi någonsin hade gjort och släppt ut, inklusive gamla demos och allting, bara fanns gratis för lyssning och för nedladdning, bara för att vi inte skulle vara bundna till Spotify eller vad fan det nu var. Jag älskar Spotify, men helt plötsligt så går det i konkurs, och vad händer då med vår musik? Och liksom, vi är inte ägda skivbolag längre. Nej, men fråga dem, om vi bara mandodiao.org, där finns allt för evigt liksom. Och då sa vår manager, glöm det, det kommer jag inte ens att fråga dem om. Jag kom inte ens fråga skivbolagen och då gick jag därifrån bara. Och det tyckte de andra var... De tyckte det var politik. De tyckte det var vidrigt. Medan jag tyckte bara... Ja visst, det kanske du kan kalla det politik. Men jag tycker det är en sten som slår. Och om du hatar den idén... då älskar jag att du hatar den. För jag vill hålla på så. Men om det ska innebära att jag måste skriva på det här kontraktet och signa för och släppa en till CD-skiva, liksom, då kan jag lika gärna slå mot någon annan sten. Liksom. Så att jag kommer samarbeta med Björn och, igen, och jag kommer sjunga med Björn igen och liksom, för det har ingenting med saken att göra. Men just nu så kommer jag ju och är väldigt sugen på och det var ju en glädje inom mig som sa jag ska ut på krogen och ragga, haja, nu är jag stängd, jag var det liksom inlåst i något jävla tråkigt suttit på en jävla tråkig parmiddag och bara nickat så här, nu vill jag ut och ha kul liksom, culturally speaking.
Men jag tänker att det för dig måste finnas, om man tänker på det här väldigt personliga, alltså för att kunna ställa dig på en scen så måste du kunna fylla ut den. Du måste kunna expandera ditt ego. Och det är egentligen yrket att göra det. De som inte klarar det kan inte stå på en scen. Tycker jag i alla fall.
Nej, de står inte på en scen. Det finns ingen. Alltså du måste ha någon så här kraft så att jag måste fan upp på den scenen. Jag vet inte varför. Alltså, annars står du inte på den där scenen. Det finns ingen anledning att stå på den där scenen. Om du ska fråga någon i publiken, vill du gå upp på scen? Nej, allt i livet skulle de säga då. Skjut mig hellre än att stå på en jävla scen. Det är väl det värsta folk vet. Och jag tror inte ens folk tycker om människor som vill stå på scener alltså. Nej, för fan, ska jag behöva vara liksom såhär sitta, bo, nej, orkar inte det. Spar mig liksom så här.
Men jag skulle säga att någonting som jag njuter av som publik när jag ser någon som står där på scenen, det är att jag får ta del av en typ av extas. Det är någon typ av galenskap som växer till liv, och den delen av mig vågar jag liksom inte släppa ut själv, och det är därför jag har de här artisterna som faktiskt där under korta stunder kommer åt de här delarna av mig själv, som jag inte kommer åt annars.
Men vet du vad som är så jävla underbart? Det är faktiskt, nu låter jag ju frikyrklig, men det är att älska. Det är så jävla underbart att älska. Men vem ska vi älska då? Vem ska vi lägga all vår kärlek på? Någon som inte har fått så mycket kärlek. Det blir som en naturlig ekvation i samhället. Att 200 000 står och älskar någon som behöver kärlek. Det är så jävla, det är jättefint. Jag håller med om det. Men då måste man liksom också den känslan. Om man ser det så, liksom, då blir det ju mer vård för musiken. Eller hur? Liksom. Och då är det ju musiken som ska betala för vården. Så skulle vi kunna göra. Det tycker jag är bättre. Att Bruce Springsteen betalar för att få spela live. Alltså, han har sjukt mycket pengar. Han kan betala för liksom så att alla de här... Vad kostar det att gå på en Bruce Springsteen-konsert? Kanske... 200 spänn, 300 spänn liksom så att om han ska fylla rummet med 1000 pers, då kostar det 200-300 tusen liksom, på honom och få så mycket kärlek liksom. En sån ekonomi skulle vi lika, eller sånt sätt skulle vi kunna göra också.
Hur mycket kärlek har du behövt?
Ja, det är ju ja. Jag har aldrig... Jag vill ju kunna räkna ut kärlek. Det vill ju alla liksom. Det är därför vi håller på med så här... Svensktoppen. det är liksom... Vi vill ju kunna räkna ut det där. Det vore så jävla härligt att få det. Mest älskad just nu liksom. Och det här är ju bara min lilla enkla teori om artister och deras egon och varför den kraften finns där. Men jag får ju sjukt mycket kärlek alltså. Nästan mest av alla i hela världen.
Men om inte du behövde mer kärlek, varför ställde du dig då på scenen?
Nej, men att behöva mer kärlek eller att behöva mer uppmärksamhet, det är ju en inre dissonans. Och den kan ju komma ifrån var som helst. Alltså, man kan inte säga sig, vad fan, du har ju mycket pengar som helst, eller du har ju liksom, du har ju mycket tjejer som helst, eller du har, det går ju inte att räkna i dem. Alltså, det är jättevanligt att väldigt, ja. Men jag mår inte dåligt så. Jag har aldrig mått psykiskt dåligt någon gång. Så. Men jag tror inte jättemycket på psykologi faktiskt.
Men den här ilskan då?
Ja.
Du sa att den bara var medan du var 21-28 eller något sånt där. Men det tror inte jag riktigt på. Jag tycker jag har sett den hela tiden.
Ja, men det är liksom.
Och den ilskan, alltså.
Men den kommer ju lugna ner sig, det är jag helt övertygad om. Alltså den kommer inte bli. Jag tror inte heller att den är, alltså att det är liksom 28 dog den. Utan den är ju fortfarande kanske på 90%. Men den går neråt faktiskt.
Men var kommer ilskan ifrån? Jag försöker liksom hitta den här kärnan till.
Nej, men men den kommer också mycket från min uppväxt. Jag bråkade mycket när jag var liten. Sådär. Inte en stor kaotisk familj. Det var väldigt italiensk stämning när jag var liten. Och det var mycket sådär, diskussioner och väldigt mycket bråk. Liksom. Jättemycket bråk. Och den kom därifrån.
Blev den mindre? Vad hände med den ilskan när du började spela i band? När du gick upp på scenen?
Den blev ju ett verktyg. Den blev ju en konst. Den blev ju ett konstnärligt verktyg då. Jag kan verkligen se liksom att människor använder konst hela tiden som så här, jag kanaliserar min ilska via konsten och konsten och konsten och konsten. Ibland kan jag känna som fuck konsten, alltså skit konsten. Jag tycker det är också mycket vad den Fröken Julie-visionen handlar om, liksom fan skit konsten, alltså. Du kan ju inte ens. När var det senast liksom du la handen på någon, kram och någon, gick med en hund eller liksom tog hand om dina barn liksom. Det är inte så. Alltså du har varit borta 200 dagar förra året liksom, så. Wow, vad mycket cool konst du har gjort, Gustav. Så känner jag. Jag vill vara liksom vid spisen liksom. Och jag vill göra konst och kultur, så vill jag att den ska göras vid spisen liksom. Jag har fått en, det är någonting som jag faktiskt har de senaste året blivit mer och mer religiöst uppvaknande nästan, att hur viktig spisen är liksom. Och just att ha det som ett, för att ibland kan man vara emotionellt lite skadad, att man hajar inte riktigt så här, vissa konstruktioner så där. Och då kan man ha spisen som ett enkelt sådär. Har du diskat liksom? Har du verkligen gjort i ordning allting? Ja, men då kan du gå och göra en intervju med Erik liksom. Men du kan liksom inte hävda att kulturen har något eget syfte. Du måste liksom först vissa matrester och disk och sopor som måste ut och kläder som måste vikas och tvättas
och. Och tiden börjar ju gå här.
Ja, verkligen, hämta på dagis.
Ja, du ska ju hämta dina barn snart.
Ja, och fredag. Det är mycket som ska göras på fredag. Jag har liksom massa tvätt att göra. Och jag är ju hemma nu. Alltså jag är ju hemma man. Alltså det är mitt yrke. Om jag nu ska ha ett yrke då. För mina yrken har alltid handlat om mitt inre liksom. Så att nu är mitt inre och mitt yrke är ju att ta hand om barnen och min fru och se till att de har det bra. Det är städat och snyggt hemma.
En sista grej. Du hade munspel i fickan.
har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Gustav Norén. Researcher, det var Hanna Engberg. Mailadress till oss, det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken ni hörde, det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Vi hade Brendan Kinsella som framförde en aria Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Vi hörde Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll och då var pianisten Daniel Wiesey. Och vi hörde också två korta citat med musik av Mando Diao från låtarna Strövtåg i hembygden och Sheepdog.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.